Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.
God morgon, hjärtligt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon 18 januari, vecka 3, 2003, Per Frykebrant.
Det satt den till slut, ja. Inte årtalet dock. 2023 är det.
Så 2003?
Ja. Men det, du kan inte få fullt.
Vi pratade om det alldeles nyss.
Ja. Vad sa
du? Vi pratade ju om 2000 tidigt alldeles nyss.
Ja, det gjorde vi. Ja. Ja, det är därför det blev så. Kim Bergstrand är här också. Häftigt och bra tycker jag. Välkommen och god morgon. Och Timmel.
Tack.
Anders, hej. Hur är läget?
Bra tack, tycker jag.
Per, det här med torska derbyn, hur är det?
Nej, men det kan jag det mesta om. Ja. Ask me anything.
Ja, exakt. Ja. För att Tottenham förlorade för första gången på hemmaplanen mot Arsenal på typ hur många säsonger som helst.
Ja, exakt.
Hur var den upplevelsen för dig?
Stängde av.
Gjorde det?
Ja. Nej, men det här är också tredje gången av fyra som åker på riktigt spö också. Mm. Alltså där vi inte ens är med på plan. Och nu känner man ju utifrån diskussionen vi hade förra veckan om Qatar, alltså, kan inte de bara köpa upp klubben nu så man kan sluta bry sig för all framtid? Det är lite den känslan jag kan ta till dem just nu.
Jag kan berätta att jag såg hela matchen just för att jag är med lite här nu, så har jag skaffat lite abonnemang och grejer. Så att jag kikade på den här. Jag är ju gammal Arsenal-fan. Så jag tyckte det var rätt okej. Men det var en väldigt slarvig målvakt tycker jag i Chelsea ni har där.
Nej, Tottenham.
Han slarvar lite.
Ja. Han har ju verkligen den här säsongen gått från att säga, hur ska vi kunna ersätta honom till kan vi snälla ersätta honom? Du kanske kan hoppa in där. Hade inte gjort så stor skillnad.
Nej, precis. Hade nog inte gjort bort mig. Nej. Kim Bergstrand, innan vi går in och pratar fotboll med dig så kanske vi ska prata det viktigaste, alpint. Ja. Var kommer ditt alpina intresse från?
Nej, jag hade ju förmånen att få växa upp i bland annat en slalombacke ute i Täby där när jag var ung. Det var väldigt stort i Sverige på den tiden, på 70-talet och på 80-talet.
I Täby var det Väsjöbacken?
Ja. Nej, Ullnabacken.
Alltså soptippen?
Soptippen. Och min familj var väldigt engagerad där. Farsan var ordförande till slut och sådär. Så jag valde mellan att flytta till Gällivare och gå på skidgymnasium eller spela fotboll.
Mm. Men nu är ju du fotbollstränare. Vad var det som lockade med att gå över och liksom börja träna fotboll efter den aktiva karriären?
Ja,
eller träna fotbollstag?
Alltså, Hoa Dahlgren, Lennart, hade någon föreläsning på GH. Han sa det, ja, de där, det är många gamla tränare som säger att de gör det här för att betala tillbaka. Och så här, det är ju bara skitsnack, de kan inget annat.
Enkelt.
Ja. Nej, men det har jag berättat det där ganska många gånger. Nej, men jag började ju plugga ganska sent när jag var 28 eller någonting på GH först. Och sen på universitetet ett par år. Så sista 7 åren om jag pluggade. Och då skulle jag ut och bli personalvetare, eller som det heter, i personallinjen på universitetet. Men då spelade jag BP mitt sista år. Då frågade de om jag kunde tänka mig att ta över juniorlaget där. Och då stod jag nu och var så här, ska jag lämna fotbollen som jag hade varit länge och växa upp, eller ska jag vara kvar i fotbollen? Och då hade jag ändå haft ett så här, väldigt stort intresse framförallt av ledarskap och tränarskap. Så.
Men var det det redan som spelare intresserad av det? Hade du
synpunkter? Ja, det var jag. Ja, jag hade ju väldigt mycket synpunkter såklart. Vissa tränare kunde man ha väldigt mycket synpunkter, andra mindre. Så här, men ja. Eller synpunkter. Men jag tyckte det var intressant.
Är det någon du känner redan då som du såg upp till? Så här ska jag tänka mig.
Ja, Tommy Söderberg var ju en stor idrottsledare, eller är. Ja, han tog jag mycket intryck av.
Ni kör också delat ledarskap, du och Thomas Lagerlöf. Mm. När fann ni varandra och insåg att det här skulle kunna vara någonting vi skulle kunna göra tillsammans?
Ja, vi har pratat om det. Det vet jag inte riktigt. Men vi spelade ihop ganska länge i AIK i slutet på 80, början på 90-talet. Och vi såg fotboll, märkte vi då redan, tror jag. Lite lika alltså. Men sen var det att jag skulle ta över. Och sen gick han till BP. Han avslutade sin karriär där han också. Men det är några år senare mig. Så där började vi väl prata lite. Men sen så när jag blev erbjuden att ta Bromma Puckarnas seniorlag, så pratade jag med Tolle. Men då valde han. Då var det klart egentligen att vi skulle jobba ihop. Men då ringde Rickard Norling och så började han jobba över kusten. Så där någonstans började det väl.
Vad är det som gör att ni klickar så bra? Förutom att ni ser på... Alltså, jag och Per kanske kan se på fotboll på liknande sätt. Men jag tror inte vi skulle kunna ha ett lag.
Låt oss inte.
Nej.
Ja, det vet ni ju inte förrän ni har provat. Ja, nej, men vi kommer ju... Vi kommer från samma socialgrupp, samma uppväxt ungefär. Vilket liksom är ganska enkelt. Man kan städa av vissa saker där. Vi har haft ungefär samma musiksmak en gång i tiden när det var viktigt. Och,
vilka var det?
Vi var mer... Tolle var väl lite mer... rock, eller vi var väl rockkillar båda två. Jag kanske lite hårdare, han till lite mer de här svenska trubadur-traditionen och sådär. Men det är en del. Men det är många sådana där som man kan klicka av. Sen trivdes vi bra ihop när vi spelade ihop också.
Alltså, men det kan det
allt från att vara ute och dricka bira till andra saker.
Mm. Men man kan ju gilla varandra fast man har olika åsikter. Kan det inte vara fördelaktigt i alla förhållanden att man inte är så lika? För det inte skulle leva...
Nej, men jag menar nu grund, hur man ser på människor, allt det där. Sen, vi är ju inte överens om allting. Och vi är inte alls lika, jag talar som människor och så. Men vi gillar varandra och vi trivs att jobba ihop och vi har olika styrkor och svagheter.
Men checkar ni middag ihop med era fruar?
Ja, det händer.
Ja.
Har ni någon sån good cup, bad cup? Vem är strängast? Vem, alltså när det ska smällas till och städa av en grupp? Eller en, vem?
Jag har väl fått vara lite mer bad cup sådär, men vi jobbar inte så att någon ska vara bad cup eller sådär. Men det här, jag är snabbare till mina känslor, tror jag, så jag kan nog explodera de få gånger det händer. Men annars har vi inget sånt. Vi skäller egentligen aldrig på någon. Tal är väl lite... mer krass och lite mer rakt på sak ibland än vad jag är, men
Hur sammanväxta känner ni er i den här rollen nu? Alltså, skulle ni kunna liksom gå skilda vägar efter Djurgården, eller känner ni att nu är vi ett par?
Vi har fått de frågorna lite på slutet här. Ja, men det är kanske oundvikligt någon dag om vi ska fortsätta det, att det blir så, för att man har familjer som är i olika skeden av livet och man kanske är, ja, jag vill flytta till Luleå och Tolle till Mjällby, inte vet jag. Men...
Vet du vad han har i lön?
Ja, han är samma som mig.
Exakt.
Ja.
Inga sidan av grejer.
Nej, det tror jag inte i alla fall.
Nej. Men det har alltid varit så för er.
Ja.
Ni förhandlar till, har ni samma agent?
Vi har aldrig haft en agent.
Ni är agent åt varandra?
Ja, så kan man säga. Ja. Nej, men så att vi ser på världen ganska lika. Och ser på fotboll ganska lika. Sen är vi väldigt olika som människor. Och det tror jag är bra. Annars hade vi inte behövt vara två.
Men du, det här med om det blir en diskussion om laguttagning eller värvning eller så, och ni inte riktigt är överens, finns det någon som ändå har sista ordet i vissa delar medan någon har i andra, alltså, om man tänker på den totala verksamheten, eller hur?
Nej.
Det är bara att resonera tills ni är överens.
Det är sällan vi behöver ha några långa resonemang om vem som ska starta eller inte. Alltså, och ganska snabbt så, ja, okej, det där är du helt rätt. Liksom. Eller, jag har nästan aldrig varit med om det.
Ja. Nej, men jag tycker det är superspännande, för dels såklart har jag följt er båda i och med att ni har spelat i Gnaget och under en period när man var väldigt... Ja, intryck och sådär var viktigt. Ja, man tog till sig fotbollen på ett helt annorlunda sätt. Sen så kommer jag ihåg, jag jobbade på SVT och vi hade en cupmatch nere i Göteborg. Och då stod du och jag och snackade. Då var Sirius i division 1.
Jag tror vi precis var på väg upp då.
Ja, precis. Det var den vintern. Jag hade gått upp till Superettan, men från ettan. Och du var helt hundra på att det finns inte ett lag som... Vet du, kollar på jag tror att det var Blåvitt, va, som ni hade borta.
Ja, det var en kvartsfinal i cup där.
Och det var liksom så här, men det här, vi är bättre. Vet du så? Och du sa det inte på kaxigt sätt och det var liksom inte on-cam, men det var konstigt att vi är det. Därför att vi har tydligare hur vi ska spela och ja, men det fanns mönster och utveckling och, utav spelare och sånt där. När insåg ni att ni var alltså, rätt på det på något sätt?
För... Ja, alltså, vi, det känner man aldrig. Alltså, att man är rätt på det. Det är, liksom, det är alltid tvivel och vad kan man göra bättre och ja, det här duger inte. Så är det
helt... Ungefär som alla känner in på sina jobb alltså, ibland.
Så, ja, det tror jag. Det, och det är kanske det som driver lite grann. Men det är alltid den här skräcken. Räcker det här? Fattar spelarna det här? Är det här rätt? Men sen har vi kommit fram till att vi jobbar med ganska enkla medel. Alltså det är väldigt okrångligt. Och det verkar funka hyfsat. Det har vi väl kanske insett nu. Att man behöver inte krångla till det så mycket. Och det, vi har aldrig gjort det speciellt mycket.
Men det som är coolt är också det här med att ni är väldigt tydliga med att... Eller så här, omformulera det. Spelare som gör som ni säger. Eller som ni vill. Där blir det bra. Vad är det ni liksom vill att spelarna ska underkasta sig?
Ja, det egentligen är det att de ska äta, sova, träna, jobba hårt för Djurgården.
Men det, och sen har vi några Sirius också som är att liksom,
ja, vi lägger väldigt mycket ansvar hos dem. Det är också att de ska göra saker, att de ska vara intresserade av sin egen utveckling och lagets prestation. Där tror jag att vi lägger mycket. Alltså, vi pratar inte mest och styr och ställer och ritar och så här, men vi vill att spelarna ska göra det mycket. Och gärna med oss. Så där. Men det är väl en ganska...
Och hur får man en supertalangfull 20-åring att liksom förstå de här, att liksom förstå att du måste vara en del av det här. Du måste kunna ta ansvar för laget, inte bara för dig själv, men samtidigt ta jävligt mycket ansvar för din egen utveckling. Alltså, vad gör man i vardagen? Ja, man det är en ganska komplex situation.
Ja, liksom. Nej, men det är väl man är, hur man pratar och vad man gör och sådär. Vi vill ju att de ska göra saker, alltså, annars är det ingen idé. Alltså, sen ska sakerna göras i en kontext och den försöker vi skapa lugn och ro i så att de kan ta fram det bästa i sig själva då. Det lyckas ju inte alltid. Och det är jobbigt att ta ansvar.
Ni har ju massa unga nya killar nu. Ja. Är man försiktig med dem eller slänger man in dem i lejongruppen bara?
Det där får man ju ta varje individ som är med. Vad befinner de sig? Vad klarar de av att hantera? Vad man tror? För man vet ju inte. Man måste ju kasta in dem lite grann för att veta om de kan simma. Men det är ju... Det gäller ju att hitta tillfällen där de mår bra och det är läge liksom. En del tar den ju bara. Mm. Och en del tar den definitivt inte. Så att, ja.
Det... Måste ha ett jäkla roligt jobb.
Ja.
Det är som ett socialt experiment nästan. Förutom att det är resultat som räknas förstås. Men...
Ja, det är ju det är just det där som Stare sa. Det är ett jävla bra jobb förutom att det är en jävla massa matcher.
Så. Ja, och några som tycker något också.
Ja, men det är ju också därför vi kan försörja oss som fotbollstränare. Därför att folk kan tycka och tänka om det här. Mm. Så är det ju. Annars så är det ju bara att lägga ner. Men... ja, nej, men helst ska man ju behålla alla gamla spelare, alla Harris, och du ska starta med 5 juniorer och du ska vinna varje match.
Det
finns alltid ett dilemma i det här att det ska vara ungt, men det ska också finnas de gamla, de är ju jätteviktiga och de kan inte heller peta och sen så, så ska det där mixas.
Och vi pratade om det förra veckan här, om hur AIK behandlade sin nestor då, eller hur kan man kalla honom för det?
Ingen nestor, men han har varit här
nästan väldigt länge. Så hade det aldrig hänt, hade ni gjort så med Radetinac? Om nu han hade fått sluta, hade man inte gett honom ett bättre avsked?
Det är helt omöjligt att svara på. Nej, jag tror att Bosse är fantastiskt på avsked tycker jag i Djurgården. Men jag vet ju ingenting om hur det har varit i AIKs. Alltså, varför skulle AIK inte vilja ta honom Nabbe? Kan man ju, om det nu är så att de inte gör det. Och varför har det blivit som det har blivit? Det vet inte någon av oss. Så
man kan ju tro.
Precis, men jag ska passa mig i min roll i alla fall av synpunkter på vad AIK gör för första. Men också eftersom jag inte vet. Men om jag träffar Nabbe ska jag fråga han.
Men ni är så utan att liksom kommentera den situationen så. Alltså om en liksom den typen av som varit med länge försvinner. Hade du då liksom räckt ut en hand och liksom, alltså, ändå pratat med spelaren om det. För det var ju någonting som kom upp i det här.
Det tror jag absolut att man hade gjort. Jag åkte själv ut genom bakdörren med ett och kvar på mitt kontrakt till AIK efter jag varit där 10-12 år. Så jag vet precis hur den situationen är. Det var inte någon avtaktning direkt. Men jag tror att, eller inbillar mig att de flesta klubbar vill göra fina avslut med spelare som har betytt mycket för klubben. Även de som inte har betytt så mycket vill man skiljas åt på ett bra sätt. Därför att den här världen är väldigt liten för det första. Så man vet ju aldrig vad man stöter på varandra. Men också ren mänsklighet och liksom kärlek. Så de här spelarna som vi jobbar med, oavsett om det är 25 eller 1, så är det, jag ska inte säga våra barn, men vi bryr oss ju jättemycket om dem. Och det är ju Djurgården också. Sen kan det ju bli fel och det är mycket mer komplicerat i de här, det är agenter och det är familj. Ja, men alltså, det är ju mycket mer komplext än vad vi, eller vad man, och det händer saker som inte AIK i det här fallet säkert kan berätta om. Jag har ingen aning, det blir bara spekulation.
Det som har varit någonting nästan som en röd tråd känner jag, det är ju att om inte en spelare gör sitt bästa, om man tänker så här, att kanske inte kommer väl förberedd och så här, då har ni väldigt lite tålamod med att de får en chans till eller två chans till, men sen är det liksom it's your way or the highway på något sätt, eller hur ska man tolka
alltså,
det?
Du skulle bara veta hur många chanser som spelare får, det är tusentals.
So there is a chance.
Nej, men så är det ju verkligen. Men det är en konkurrenssituation också, alltså det finns ju ingen tränare eller någon klubb där du måste ju leverera, det är liksom. Det är inte någon social verksamhet på det sättet. Utan det är vi spelar de som vi tycker har störst chans att vinna fotbollsmatcher. Sen om du har varit ute och kröka varenda dag är fortfarande bäst. Och då kommer du fortfarande att spela.
Är det så?
Ja, jag menar, det handlar ju om vad du levererar. Men jag tror inte att du kommer göra det. Vi kan ju aldrig berätta, precis som ni inte kan göra på era arbetsplatser, vad som händer.
Nej.
Det är en arbetsplats med 20-30 unga personer, om man nu tycker att Harry är ung, men mellan 16 och 37 år. Med allt vad det innebär. Alltså, det händer hur mycket som helst, så chanser. Då skulle inte han spela om det skulle vara så att alla skulle sköta sig 100% och göra som jag och Tolle sa. Liksom, nej.
Du, en intressant sak som jag tyckte var kul att notera när ni tog över Djurgården, det var ju att ni flyttade. Tidigare så satt tränarna liksom lite avsides. Så om man har varit uppe på Kaknäs så har man matsalen där och liksom slash uppehållsrum där folk hänger. Men så var man tvungen att liksom gå en bit därifrån liksom, genom någon gång för att komma bort till tränarrummet. Men det första ni gjorde, det var ju flytta så att ni sitter liksom nästan mitt i smeten.
Alltså, ja, vi slog upp en ny dörr.
Ja, så att det var liksom inte att det var stängda dörrar utan det var väldigt öppet mellan er och spelarna. Varför ville ni ha det så?
Nej, men det var ju absurt som det var att man var tvungen att gå ut för att komma till tränarrummet. Så bara man skulle ta upp kaffe var man ju tvungen att... men vi vill ju ha närhet så, men vi är fortfarande ganska långt spelande tyvärr, för därför att man måste gå ut för att gå in i omklädningsrummet där också. Men man vill ju ha närhet och kunna prata och liksom...
Ja. För det kändes ju någonstans med just den delen att det liksom blev mer omfamnande mellan... Alltså en barriär på något sätt bröts mellan spelarna och er där ni... När ni inte var i träningssituation på något sätt. In i omklädningsrummet är det en sak. Men sen så blev det mer...
Ja, men det blir ju liksom en yta att mötas på. Ja, absolut. Det är jätteviktigt. De måste få sitt omklädningsrum och snacka skit om allt och alla och oss. Och vi måste ha våra tränare under vilka snacka skit om dem. Men däremellan är det bra om vi kan träffas.
Tränar man aldrig på Tele2 Arena?
Vi tränar så ofta vi kan där.
Vi försöker.
Alltså inte på sommaren såklart. Eller när det blir
väder. Men är det här? Det vet man ju inte om riktigt.
Nej, men nu är det handbolls-VM. Så nu, normalt sett hade vi varit och tränat där nu. Men nu kör vi ju på Kaknäs.
Vi säger sedan 2016 allsvensk tränare. När du klev, eller, med Sirius ni klev upp där. Vad har hänt med svenska ligan sedan dess? Hur har den utvecklats skulle du säga?
Jag var ju med redan på 2009 som allsvensk tränare i BP. Jag tycker allting blir lite bättre hela tiden. Runt lagen, organisationsmässigt, klubbarna blir mer professionella, spelarna blir mer professionella, tränarna blir bättre utbildade och sådär. Och alla har sett mycket mer internationell fotboll, vilket nog påverkar en del. Ligan har ju vuxit publikt väldigt mycket. Intresset, vet hur många poddar och program och alltså allt sånt är större.
Det är galet egentligen om man tittar på kvaliteten kontra vad som är runt omkring allsvenskan. Det är ju fantastiskt.
Ja, så vilken där har det växt mycket. Men sen har ju fotbollen utvecklats så att alla spelar inte exakt likadant. Alltså ett tag spelade alla 4-4-2, ganska raka linjer. Man, de är bäst spelare vann, det vill säga Göteborg ofta på ett tag på 90-talet. Mm. Men sen började det komma lite nya influenser och tränare som tänkte lite annorlunda. Vilket berikar fotbollen. Det är inte säkert att det blir bättre fotboll, men det är åtminstone intressantare. Man vet inte exakt. Och det är därför det här med, ja men ni måste ha gjort någonting taktiskt. Alltså, det funkar inte. Lag spelar olika och det ser inte likadant ut hela tiden. Så det är mer dynamiskt.
Och hur känner du att ni har utvecklats och utvecklat er fotboll under de här åren?
Jag tror att det är svårt så här. Det är lätt att bli hemma. Men vi försöker ju titta på vad vi håller på med. Man flyttar saker, man ser saker, man använder spelarna. Och spelarna måste ju fylla det. Så det är lite vad man har man för spelartyper. Och vilken klubb är man påverkar, tycker vi, lite hur man väljer att spela sin fotboll och sådär.
Hur då, tänker du?
Nej, men vi, när vi kom till Djurgården, kände så här, men vi har en hemmaarena med väldigt mycket folk och bra tryck. Det måste vi använda när vi spelar fotboll till att vara, ja, det är vi som ska driva och få tempo och få publiken med sig och sådär. Och det är, den typen av fotboll är lättare om man har det än om man inte hade något. Om man var i BP så är det svårare.
Alltså, tvärt mot AIK, det kan jag tänka.
Ja, verkligen.
Ja, för det har inte varit så offensivt där på Friends.
Nej, kanske inte. Men derbymatchen har ändå gått bra.
Ja. Jag vet inte om du var tydlig. Men det händer saker när man väljer. Mm. Så här. Sen, de här spelarna tror vi kommer vara bärande. Hur får vi in dem i det här? För de kommer vara viktiga för att vinna matcher. Mm.
Men det som är spännande är att ni vinner matcher och ni utvecklar väldigt många spelare som tar steg. Att det var 5 spelare ni hade med i januari-turnén och det är andra som har varit i Djurgården och sen lämnat. Så att det är någonting i er vardag som gör att folk tar steg hela tiden och samtidigt som ni utvecklar själva spelet. Vad är det där som du tror att ni har träffat rätt? Man ser en utveckling, oavsett om det har varit i Sirius eller nu, så är det att spelare har utvecklats ganska mycket. Det är ju från din Sirius-tid så är det många som sen tog steget över till klubbar högre upp och nu är det, ja, tar de steget. Och kolla Harris till exempel som du nämner, så trodde ju många kanske för några år sedan att den där karriären är ju på väg utför och nedför och sådana saker. Men det är...
Man skulle vilja hoppas att det var så att vi jobbar med utveckling och vi tycker att det är otroligt viktigt att varje spelare blir lite bättre och laget blir bättre. Egentligen ska ju någon spelare som eventuellt skulle uppleva det du säger svara på det. Men för man blir ju, för först tycker jag det är svårt att prata om sig själv så. Men jag tror att vi har en miljö som är utvecklingsmässig. Och det gäller även fys och så här. Vi försöker utbilda spelarna på de områden vi behärskar i alla fall som klubb.
Hur mycket tänker klubbarna lite kring att så här utveckla olika spelartyper? För du var inne på förut att så här, under din tid i fotbollen så har ju liksom den typen av spelare som Sverige utvecklat förändrats ganska mycket. Nu har vi pratat mycket kring liksom så här, det inte kommer fram lika många klassiska mittbackar till exempel med klassiska riviga mittfältarna. Hur mycket är man in och liksom försöker utveckla liksom en ganska diversifierad portfölj av spelare också?
Jag tror att de har funnits, det fanns, alltså det såg inte, spelarna såg inte likadana ut förr heller, men spelorganisationen att spela fotboll så likadant. Men Stefan Rehn och Jesper Blomqvist var ju fortfarande de andra spelartyper än vad jag och Tolle var. Eller, alltså det fanns, men man skulle spela ganska lik, alltså organisationsmässigt spelade man ganska lika. Planerna var mycket, man får inte glömma det, planerna var urusla också, så fotbollen, vi som uppväxte med Tipsextra, det var ju en lång boll upp och så började man spela när man fått ner den. Det var ju så fotbollen såg ut mycket, på de här breddgraderna i alla fall.
Ja, verkligen.
Och där, det har ju också utvecklats. Och sen tar vi mer intryck för att vi ser mycket mer fotboll. Alla ser mer fotboll och spelarna ser mer fotboll. De vill ju vara Zlatan, eller förr kunde man kanske bara vara Zlatan. Nu kan man ju se alla spel i hela världen. Så de tar
du pratar mycket om hur ni utvecklar spelare, men hur utvecklar du och Tolle er själva då?
Ja, det är en jävligt bra fråga. Dels, och vi skulle åka på en utbildningsresa nu till Portugal, tror jag, blev vi inställd. Så det var första gången på länge vi verkligen skulle på så.
Men sen, söker ni själva det, eller är det någon som hjälper er med det här?
Nej, det gör vi själva. Men sen är det ju utvecklingen att man är två eller tre eller fyra i tränarrummet och man sitter och pratar. Det är inte en som sitter och verkar fram någonting. Det tror jag är jätteutvecklande. Man måste motivera varför man tycker att man ska göra sig eller så. Varför
andra, kan du komma på något
en fredag? Varför har du röda strumpor då? Då måste du svara på det. Liksom.
Men kan du komma på något en fredag kväll? Kan du ringa då? Är ni så pass transparenta?
Ja, vi kan skriva ett sms om vi vet att vi kollar på samma match.
Ja, okej. Okay, ja.
Vilken tränare är som du idag liksom tycker är spännande med kanske sättet att spela sin fotboll eller de taktiska delar i det hela?
Jag har sett för lite, nu har jag faktiskt skaffat ett abonnemang så jag kan se lite mer fotboll, men under säsong så blir man så otroligt begränsad i det där, för man tittar så mycket på Allsvenskan och Djurgården och så här. Men det är ju de här som är de bästa lagen. Och i VM kunde man ju se intressanta saker också. Kommer inte ihåg namnen på alla där. Men man snor lite här och där. Eller får bekräftelse. Fan, de spelar som vi vill göra när vi är som bäst. Fan, vad intressant.
Men om du ser på fotbollet då globalt i VM. Vad var din känsla? Vad var det mest? Det nya? Vad var det?
Det är ju att man verkligen försvarar sig centralt, otroligt centrerade lag hela tiden, och att man är väldigt noga var man ger bort bollen, sådär, eller ger bort, men där, var man tappar den någonstans på plan tycker jag är ganska tydligt. Men jag har inte reflekterat helt mycket för att komma med någon riktig smak. Men, och att de, många av de här mindre nationerna, fast inte för att USA är en liten nation, men att de var jäkligt liksom offensiva i sitt tänk och pressa högt och kändes liksom fräscht på något sätt. Sen har de inte lika bra spelare, så att till slut så... Men de börjar närma sig. Alltså fotbollen blir ju otroligt mycket större och bredare, känns
det. När det är, i många länder så packas det ihop centralt, och om man kollar på de som slog er, Arsenal, så är de väldigt duktiga på att liksom ändå trä igenom och komma igenom centralt i banan. Hur gör ni för att utveckla den delen i ert spel?
Ja, alltså vi...
Är det kvalitet
på spelare? Vi ska inte gå in på så mycket tajser, men vi attackerar inte så hårt centralt. Nej. Det är en så jävla stor risk. Så att vi har lite andra metoder då.
Men det är ju för att komma runt lite mer.
Ja, men det är ju en konst. Och där inne har du så lite tid och så mycket folk, så där behöver ju de absolut skickligaste spelarna. Men det är ju också en trend att de skickligaste spelarna åker längre och längre bak. Det var nian en gång i tiden, sen blev det tian, sen blev det sexan. Snart kommer de bästa spelarna vara längst bak, för det är där du får tid att göra saker och få utrymme. Det är jag helt säker på. Jag tycker det är en trend också. Du vill ha mittbackar och ytterbackar som är otroligt skickliga med bollen, för annars blir det liksom...
Det är som en quarterback, kan man säga. Då.
Ja, lite. Exakt, Anders. Det är dit vi är på väg, tror jag.
Sitta där på läktaren och med den här kunskapen. Vad gör du där uppe?
Är det du som kan vara vår
headcoach? För där är ju ganska intressant. Man ser ju också att det börjar tas från andra sporter lite liksom influens med hur man bågas i, som i bandyn till exempel, att det ska bågas ner och sättas fart. Och nu nämner quarterback. Kommer det också bli mer styrt spel, tror du? Alltså att i det att, för om man pratar om amerikansk fotboll, det är inte så att någon wide receiver kan få för sig att dra åt ett annat håll för att han eller hon får känns på lite feeling, utan du ska ju springa där och quarterbacken ska veta det.
Uh-huh.
Kommer det liksom, kommer det bli påverka spel på det sättet också, eller?
Nej, de jobbar bara med fasta situationer och har bollen i handen. Vi jobbar visst med fasta situationer, men det mesta är inte det, och det är 22 spelare och olika väderunderlag och sånt. Jag vet inte hur styrt det är, men det, jag tror inte de flesta, jag inbillar mig det. Man har vissa saker som man söker och letar efter. När det här händer så vill vi gärna att det ska hända. Men det är så jäkla många om och men också. Så jag tror inte på att det ska bli för robot. Eller för mycket tv-spel. Men det kanske är så. Jag vågar inte svara på det.
Du, Viktor Edvardsen sa i Lunds podcast i måndags att han gärna ser er förlänga med Djurgården. Att han känner att det är viktigt.
Han vet hur man ska snacka.
Exakt. han är klar för start.
Ja, han är smart.
vad tänker ni kring det?
Nej, men det är ingen hemlighet. Vi håller på att prata med Djurgården om det. förhoppningsvis så kommer det att bli så och lösa sig. Så, och det, ja, jag tror inte att det kommer vara några problem.
Och ni har inte funderat på liksom, att testa utlandet, du och Thomas Lagerlöf? Eller är ni i fel fas i livet nu just för att göra det?
Nej, men är det någon gång man kanske ska göra det, så är det väl nu då om, när man eventuellt har möjlighet. Det är inte så att det ringer klubbar varje dag till svenska tränare, så att, det är inte något stort problem att fundera på. Men det är klart att det finns där nu, lite aktuellt eftersom vi gjort det bra i Europa. Mm. Är det någon gång man skulle få chansen, så är det väl nu. Men, så det har vi pratat om, och det har vi pratat med Djurgården om också, hur de ser på saker och ting och hur vi ser på det. Men vi får se, vi trivs väldigt, väldigt bra i Djurgården.
Ja, det gör ni.
Ja, det gör vi verkligen. Så att det ska ju vara någonting som passar oss och som passar Djurgården. Och tyvärr så är det så väldigt sällan det är lyckliga skilsmässor mellan tränare och klubbar. Alltså, det är ju otroligt sällan som det inte blir att man får sparken eller bryter ett kontrakt och blir betraktad som en svikare. Det är sällan det här handslaget.
Fan, men det är väl som i alla förhållanden också, ser att man oftast går lite för långt. Men det är ju livet, är det inte så?
Jo, absolut. Men på spelarsidan är det ju mer naturligt och det blir bra avsked. Mm. Och man kan komma tillbaka. Alltså, så att det är en svår bransch på det sättet. Och dessutom är det inte så att vi bor i Sverige och vi tjänar inte så här jättemycket.
Jo, lite bra tjänar ni.
Jämfört med många andra människor. Ja. Men om vi ser, vi kan inte ta ett år off bara för att känna oss för. Alltså, det räkningen ska betalas i alla fall. Jag menar inte att vi känner dåligt så, men det är inte så.
I relativt sett, om du jämför med en Potter i Chelsea, så är väl hans månadslön högre än årslön på en svensk tränare.
Han behöver ju inte jobba.
Nej, han är klar.
Men, och jag menar inte att vi ska tjäna några pengar, men därför så blir det lätt att man tränare tar jobb som de kanske inte borde.
Är det... Men just den här Europaframgången kan man ju säga bäddar det för Graham Potters liksom resa vidare. Är det kanske dumt att skriva på ett kontrakt nu då, tänker jag, med tanke på att ni nu har ni ju, ska ni in och spela skarpt läge, i gått förbi gruppen och in i slutspelet liksom.
Ja, nej, alltså, vi trivs så jäkla bra i Djurgården, och jag tror att vi kommer att komma överens. Om det skulle dyka upp något som jag och Tolle kände, det här kan inte vi tacka nej till, och då tror jag att det skulle säkert lösa sig. Det blir så positiva problem.
Ja. Men om man tar nu er resa i Europa som faktiskt imponerar något jävligt, och hur ser du på den erfarenheten både som klubb och för spelarna och för er själva?
Ja, det värsta är, eller konstigaste är, att man tycker inte att det är något konstigt när det väl... Egentligen var det fantastiskt att att det gick så bra som det gjorde. Så här. Men just... Nu men tycker man att det är... Fan, det är klart det ska vara så. Eller,
Men David sa ju det innan här lite grann. När du tittade på någon match med Sirius i Göteborg. Då fick du känslan också av det här. Ja, men det är inte så konstigt. Det ska ju vara så här svårare. Du redan då.
Fast jag menar inte det. Utan nej, menar, det blir liksom... Ja, man går vidare. Mm. Alltså, fan. Men det är ju otrolig utveckling. Och så hårt som Djurgårdens... Hela föreningen slet under hösten och sommaren med alla matcher. Och det är otroligt vad många som liksom jobbade så hårt. För det är såna här protokoll för att anordna en match. Och det ska resas och det ska bokas flyg och det är käk. Och det är väldigt mycket logistik också.
Mm.
Och där lärde vi oss jättemycket. Alla i Djurgården.
Att lägga till en match i varannan vecka. Eller
ja,
varje vecka,
och de arrangemangen och resorna. Och allt vad det innebär.
Ja.
Det tar sin tribut. Och där tror jag vi har lärt oss jättemycket. Sen förhoppningsvis kan vi prestera bra. Så vi får verkligen få användning för de erfarenheterna. Men det är absolut inget för givet. Och vill du gå under med 1-0 efter bara några minuter. Första matchen nere i Kroatien. Och då känner man sig, ja, det var det redan. Liksom. Han bara gjorde ett supermål. Så här, och det är på den här nivån. Det är. Men sen visade att vi växte in i den nivån lite grann. Så det tar mig självklart inte för givet. Men vi gjorde inget konstigt för att lyckas då. Kan man säga så? Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det.
Men direkt.
Hur känner du att målbilden har förändrats nu då? För det känns som att i och med liksom den säsongen det kommer ifrån, i och med det här transferfönstret som varit, och stämning kring klubben, det känns som att klubben har tagit steg upp på en ny nivå. Känner ni nu att också förväntningarna på er är liksom helt annorlunda?
Ja, det där är intressant. Vi har ju värvat tre seniora spelare och tre juniora liksom. Mm. Det är inte att vi har tagit in enormt med spelare så, utan grunden kommer ju vara väldigt lik förra året. Sen tappar man ju spelare dessutom. Vi pratade om Domboja här alldeles nyss som var fantastisk spelare. Han är ju ett minus inför nästa säsong. Och vi vet inte om vi tappar Hjalmar eller Joel eller Findell också. Vi får ju se. Vad
Hjalmar
vi
verkar körd va?
Nah, det är alltså ingenting kört den här branschen förrän det är kört. Mm. Liksom. Eller möjlighet för Hjalmar såklart.
Mm, ja, förstås. Ja,
men vi får se var vi står någonstans. Mm. Men det kommer inte vara någon stor skillnad på Djurgården. Så förväntningarna kommer däremot säkert vara annorlunda.
Härligt, vad kul att ha det här den här morgonen.
Ja,
det går kul, det går fort när man har kul.
Ja, framförallt när det är en djurgårdare med.
Ja, visst. Mm. Så, det spelar egentligen ingen roll, tänker jag. Men Kim är ju mer än bara djurgårdare.
Ja, han är en människa också.
Ja, exakt.
Kan vara det.
Ja. Human being, being human. Ja. Du kommer ihåg Susanne Ostens film.
Vad säger du rätt?
Det var väl så de sa. Susanne Ostens film, var det inte den?
Jag hörde
det. Being human, human being.
Jaha, okej. Okay. Mm. Jag zoomade ut. Nej, ja, precis. Det är lugnt. Ja, härligt. Och lycka till med Europaspel. Och ni ska ju dra utomlands här på träningsläger. Vart åker ni?
Vi åker till Gran Canaria här i slutet.
Granka?
Ja, ja. Visst. Ja.
Schysst, min syra bor ju där, vet du, sen 46 år typ.
Men då så.
Ja, det är bra läge.
Ja. Ja. Jag var nykter i morse, men nu börjar ordna upp sig.
Ja, ja. Tack.
Där satt den. Härligt. Välkommen tillbaka, Kim.
Tack.
Nu ska vi ta oss vidare i Fotbollsmorgon med det här.
Roligt alltså.
Myggan! Myggan spelare!
Wow. Det tog bara, vad var det? Hur många?
Ja, det,
100, det här är 112 avsnittet. Ja, 111 avsnitt ja, körde
det
vi.
Vänta på.
Myggfritt.
Ja, det var kul. Vilken start alltså.
Ja, eller hur? En onsdag att komma ihåg.
Ja.
Verkligen.
När vi ligger bredvid varandra på dödsbädden där. Och då kan jag säga det. Hör du David, kommer du ihåg 112 avsnittet?
Dogg-tv,
vilka fina grejer.
Jag tar dem här nu.
Ja, det kan du göra. Och nu är ju du här och vi spelar via Svenska Spel. Och det är ju Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgränsen för att lägga sina spel är 18 år. Och om det är någon som upplever problem så är det stödlinjen.se. Och vi skulle säga att insatsen vi går in med här är 10 kronor.
Ja,
så att folk, ja precis. Det är inte någonting som... Ja, på tal om tidigare samtal. Så att det är liksom ingenting som skakar till. Och vi ska också säga det att inför det här så har vi pratat med Svenska Spel, dels om ämnet vi ska prata om och även i relation till att de är här. Och de jobbar ju väldigt aktivt och är ju en samarbetspart med både polisen och andra som liksom jobbar aktivt mot matchfixning och har personer som är anställda på Svenska Spel för att liksom bedriva den här verksamheten eller se till så att matchfixning försvinner bort. Och det finns en tröghet i deras system också. Så att de är medvetna om problematiken och de jobbar mot det och vill ju, precis som alla andra, ha en schysst marknad.
Mm. Det blir ju en bra grej, för att lite av de här spelen vi lägger här ska ju vara lite högre odds, men lite lägre insats och lite kul tv-peng.
Mm, exakt.
Inte en form av sätt att
tjäna pengar. Exakt.
Utan här ska vi ha trevligt istället.
Ja. Är det några spel som har visat sig inte vara fixade så är det Myggans spel.
Exakt.
Ja, exakt. Det är jag orolig för.
Nej. Det var ett fint sätt att säga att
efter gårdagen kan jag vara beredd att hålla med. Men vi tar nya tag. Liverpool vann. Jag har fått en bumper här. Baby steps.
Idag då så är det Milan-Inter i kuppen, va?
Exakt, på en superkupp.
Superkoppa.
Ja, vad det nu är.
Båda lagar i mål och över 2,5.
Precis.
Över 2,5.
Ja, brukar bli så när de möter varandra. Så tänker jag också i en kuppmatch när det inte kanske sådär. Så tror jag det blir bra. Målrikt.
Målrikt,
Sen så har vi United 2 mål mot Crystal Palace.
Det borde väl vara.
Det borde vara rätt bra, men jag vågar inte gå på vinst där. Jag känner att Palace varit jättebra mot Tottenham i en halvlek. De var ju jättebra mot Chelsea i en och en halv halvlek. Mm. Så att de kommer ju ta poäng mot något storlag. Kanske 2-2 ikväll. Och sist men inte minst Betis och Osasuna i cupen också i Spanien. Osasuna är ju superbra, men Betis tycker jag av hemmaplan och fint odds ska kunna ta hem det där. 1-0 blir det där, tror jag. Under 2,5 i alla fall. 7,70
lunch, Janne.
Nej, men de har höjt priset.
Det finns andra ställen än Ica.
Ja, det finns det. Ja, okay. Jag har alltid gått dit för att det var det billigaste området.
Jag förstår.
Men allting går ju upp nu. Jag noterade att tennistiden har ökat med 30 spänn per timme.
Nadal åkte ut.
Ja, men det var inte förvånande.
Det är kul med morgontennis.
Ja, det är det. Men det är jävla dåliga tider ändå.
För mig innan det här var ju perfekt.
Ja, precis. Ja, jo, jag fattar. Mm. Nej, men det här har vi det. Och som sagt var, om ni har upplevt spelproblematik så finns stödlinjen.se. Eller om du ser någon i din närhet som har problem med spelandet så finns det både stödlinjen.se där att tillgå. Så får man all hjälp man kan få runt det hela. Jag är lite trött nu på, och så finns QR-koden här uppe som läggs upp där. Där smäller den till för er som vill haka på. Så dob.one/oddset om ni vill rygga spelet. Jag är fascinerad över att det varit så dåliga matcher. Alltså det har varit ingen direkt måndagsmatch. Det är liksom, det är inte någonting som slaskar in på tisdagen. Alltså det har inte varit någon bra hockeymatch. Alltså hockeyn har inte snurrat på så man kan kolla den. Varför uppstår det här vakuumet helt plötsligt?
Kuppgrejer, va?
Överallt liksom.
Ja, det är ju kuppor. Alltså Italien, Spanien, England. Tiden.
Måste alla göra det samtidigt?
Jag håller med.
Det är ju, man sitter ju och kollar på massa konstiga saker på tv. Mm.
men på torsdag är kul. Då kommer ett superspel imorgon. Det är ju bra. Det är bra. Tottenham.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
City.
Tottisarna ska ta revansch.
Ja, nej, men
Men det är de här superkupperna. Man är mer arg på det än liksom att det är liksom FA-cupuppehåll. För superkuppmatcher spelar ingen roll att det är stora matcher.
Nej.
Det är inte jätteroligt.
Och FA-cupen är nog okej. Okay. Ja, den vill man ju se och det finns någonting där. Kanske lite ligacupen också. Men när det börjar bli så här super extra toto cup och
så. Det var ju svaga omspel igår. Det var inte problem. Alltså, det var rätt...
Jag försökte ju kolla på någon... Var det... Chesterfield mot
West Brom, de var med i spel.
Ja, exakt.
De cementerade tyvärr.
Ja, så den var ju död ganska tidigt också. Så att det, nej. Och ni hade 1-0 tidigt och då kände den
kunde
spela
det i 100 år till. De var inte kapabla att göra mål.
Nej.
De var tillbaka på sin mål.
Men jag hörde från Liverpool håll att det fanns någonting att ta med från den matchen.
Ja,
att folk jobbade eller visade
hjärta. Stefan Bajetic, det var mycket roliga grejer som hände. Så det var kul, men än en gång, vi tar för vad det är. Omspel i FA-cupen.
Där är hon. Julia Frändfors, som normalt sett brukar vara med oss i Fotbollsmorgon, har denna vecka valt att ta en paus ifrån här för att intensivt fira sin födelsedag.
Ja.
Julia är en av de här fantastiska människorna som har en födelsedagsvecka.
Va? Nej David, nej, det är fel.
Okej, utveckla.
Ja. Nej, men jag brukar inte ha det. Jag tycker att det är infantilt att ha det. Men nu fyller jag ju liksom... 35.
Mm-hmm. Det kunde man inte tro.
Jag vet, tack. Men då måste man ju firas lite större. Men jag skulle aldrig ha en födelsedagsvecka annars.
Var det ett hån mot Jesper Hoffman?
Ja.
Ja,
Lidingö och Jesper, de kör en hel vecka. Ja. Visste du det, Anders?
Nej, det låter lite udda. Jag är old school.
Ja. Lidingö folket, de har en födelsedagsvecka.
De jobbar ju inte så.
Och då trodde jag att Julia hade anammat det.
Ja.
Men det har hon inte gjort. Det har förlorat allt. Anledningen till att jag ringer dig, Julia, det är att vi har ju vår relation på Instagram där vi skickar bilder eller förslag på folk som ser bra ut inom fotbollen.
Oj då.
Ja. Ja. Och vi har ju någonstans landat i att Mbappé är väl den snyggaste så. Medan jag försöker lyfta upp Nathan Ake. Ganska högt. Men där får jag liksom ingenting från Julia överhuvudtaget.
Och jag brinner ju för...
Och hon brinner ju
för... Jag brinner ju för Jude Bellingham.
Ja, men den är okej. Men sen så har ju vi Erling Braut Haaland någonstans. Och han har då ställt upp i tidningen British GQ.
Ja.
Alltså Storbritanniens motsvarighet till svenska tidningen. Ska vi säga kafé eller?
Låt oss göra det.
Finns de tidningarna fortfarande
i Sverige? Ja, det finns. Det finns.
Fast mest på nätet va?
Ja, de finns också i att,
ja, kanske.
För folk som inte flyger och sådär. Ja. Liksom. Så är det härligt med en tidning. Men han är väldigt stylad, han är väldigt stilig och han är väldigt, jag vet inte, ska jag säga gullig. De har liksom försökt att sminka upp det här lilla barnet till att bli en man, men han är ju fortfarande ett barn någonstans. Men den stora frågan nu, vad tänker du kring de här bilderna på Erling?
Nej, men alltså det blir alltid lite liksom cringe att se sin gubbe i något annat än matchställ. Liksom, för att han har en så här fruktansvärd personlig stil. Men här tycker jag ändå att de har lyckats ganska bra. Det är liksom, det är sobert, det är beige, det känns lite danskt mode typ.
Och
han har ju sand, exakt, genomgående sandtema.
Ja, men det är det. Sand är ju ett danskt märke också.
Ja, han men det är också lite pinsamt att han försöker vara så sexig.
Ja, det stör du dig på?
Nej, men det är alltid pinsamt med killar som försöker vara sexiga.
Okej.
Okay. det är väldigt sant.
Men tycker att han lyckas? Ja.
Men det händer ju, alltså det pirrar ju när jag ser de här bilderna.
Ja, det pirrar till. Ja.
Men du är ju, om man följer dig på Instagram till exempel, så brukar du lägga upp ganska mycket bilder på heta fotbollsspelare. Och där dyker han upp emellanåt. Är det mer ett liksom ömmande, liksom stora systerhjärta på något sätt som är gentemot honom? Eller finns det någonting där som på riktigt är spännande?
Nej, men jag håller honom som världens vackraste man.
Haaland.
Ja, jag tycker att han är så jävla snygg.
Ja, men jag tycker att han känns lite avatarmässig. Jag förstår vad du menar, nästan lite utomjordiskt. Det är något, han ser ut som ingen annan. Det är det som är så coolt med honom, tycker jag.
Exakt, och liksom han har ett så jävla unikt utseende som så här, det lämnar ingen oberörd. Man kan inte tvätta bort det från näthinnan.
Jag vill ju då lägga till att jag blev lite förvånad när jag såg de här bilderna, därför att det är ganska långt ifrån den Haaland man ser på fotbollsplan, alltså osminkad och stripigt hår och sådana, så den här manen han får när han stripigt var taskigt. Jag noterar att du reagerar på det. Förlåt. Svettigt.
Det är min då. Din...
Ja, man kunde säga.
Ja, det där gick jag för långt. Ja.
Säg
jag sa stripigt.
Inte så. Nej, det var om min blonda prinsessa.
Ja. Nej, men de här bilderna var ju, de stack ut på något sätt och gjorde att jag hajade till. Men om vi tar en svensk jämförelse. I våras / somras så gav sig tidningen Café ut till Carl Berg och fotade John Guidetti. Och vi ska jämföra de två, om man ställer dem liksom bredvid varandra. John Guidetti då, den stora stjärnan, landar hem i svensk fotboll. Ungefär som Erling Braut då, den stora stjärnan. Lite annan, får man säga, anslag på bilderna.
Lite ja. MQ på något sätt istället för GQ skulle jag säga. Lite mera, här då går jag mer på, Norge. Det är inget fel nu, vill jag säga, bara på...
Nej. Men jag tycker, de här fotosessionerna, de gör GQ med Premier League-spelare lite då får ett ganska stort genomslag.
Ja.
Jag tänker, förra året var det Calvert-Lewin som var liksom, lite kjol och handväska och såna där saker, som fick ganska stort genomslag.
Det gillar inte Julia.
Nej. Notera att det var lite stripigt hon reagerade på, men inte det här. Jag tror att säga, för här har man ju John Guidetti-fallet. Du har ju inte tagit steget bort från fotbollen. Du får ingen ny upplevelse utav John Guidetti. Men Haaland är ju så här, man reagerar ju här för man får en helt annan bild av honom. Samma sak med Calvert-Lewin. Men John Guidetti får ju, alltså det här är ju bara en annan bild som
liksom, ja, det där skulle ju lika gärna kunna vara John Guidetti, men det skulle inte det där andra kunna vara. Men man har ju sett, John Guidetti vill ju vara lite mera modemänniska. Jag tror han vill det. Tror du inte det, Julia?
Jo, men jag säger ingenting dumt om Jigen.
Nej, det är tvärtom. Jag skulle säga det, att det är det man gillar. Att det är därför blir kontrasten så stor. Men som sagt, det är inte svårläst.
Ja, men är det inte Per inne på någonting, att man bör nog flytta sig från liksom fotbolls liksom kontexten till någonting helt annat? Det är det som gör att Erlings bilder på något sätt sticker ut. Om han hade varit,
helt rätt.
Om han hade fixat håret på det sättet, sminkat upp honom på det sättet som han gör, men ställt honom på Etihad, så hade det hade liksom inte nej. Det hade inte liksom skakat till. Det är ju att det inte är någon fotbollsreferens överhuvudtaget.
Men det är ju också för att så här, han, alltså, det finns ju ingen som äger sin fulsnygghet på samma sätt som hålet gör. Alltså, så här, man ser att han blev kallad för freak i gymnasiet. Om man säger, han är ju, du vet, han har vuxit in i sitt ansikte under alla dessa år. Nu äger han det, och därför så levererar han på ett helt annat sätt på de här bilderna. För att det är ingen, han är ingen klassisk skönhet på något sätt. Han har ju aldrig varit... Man skulle kunna göra så här 13 timmars avsnitt When We Were Kings om bara hans utseende.
Det är mycket utseende. Jag kommer ihåg,
det är bara del 1.
Var inte Arne Hegerfors som sa om Vladimir Krutov?
Bara en mor kan älska det här.
Han har ett ansikte som bara en mor kan tycka om. Så slutade ju Krutov i Brunflå också.
Ja, exakt. Du, Julia... jag ska kolla vad vi har, för det är ju så en dag kvar tills den stora dagen, och jag lovar att det ska grattas ordentligt imorgon, men här kommer ett stort grattis från hela studion i förskott på din dag, och grattis. Vi önskar dig all lycka och all glädje, och att det var ju en fantastisk dag för oss alla för 35 år sedan imorgon, att just du föddes.
Och jag skulle vilja säga att den här ljusterapin som pågår bakom dig, den har gjort dig gott.
Tack.
Ja. Nej, men vi gillar dig otroligt mycket och unnar dig allt gott nu inför födelsedagen och på själva födelsedagen. Stort grattis och förskott.
Ja, hurra!
De senaste åren har matchfixning inom svensk fotboll växt allt starkare. Och problemet är större än vad folk faktiskt tror. Jag reagerade lite grann när jag såg här om förra veckan var det. Att det var matchfixnings runt matchen mellan Oxford och Arsenal i FA-cupen. Och då tänker man att då vågar man ändå gå upp när ett storlag som Arsenal är inblandat, när egentligen... oerhört många ögon är riktade mot den matchen. Tidigare har man ju pratat om att det kanske är lite längre ner i seriesystemen eller olika ligor som kanske inte är liksom på den allra högsta hyllan. Men nu liksom dyker upp lite grann här och var och på hög nivå. Samtidigt som handbolls-VM gick igång och det har pratats om att det är matcher som är granskade, inte bevisat att det är matchfixning, men det är matcher som är granskade inom handbollen.
Kavard vann ju andra halvlek mot Sverige.
Ja, men det tror jag inte är...
Varför inte? Om nu...
Ja, kanske. Men
är det här gamla vanet, vi dopar oss inte i Sverige?
Nej, alltså det är exakt det som jag har åkt på hela tiden. Därför att inom handbollen då, så har den här rapporten funnits, och rätt många inom handbollen vet om det. Och några av domarna som då har varit involverade i matcherna där eventuellt har varit matchfixning dömer i handbolls-VM. Det är därför det då blir aktuellt nu under själva VM:et. Men Per, du och jag har ju pratat lite grann om det här och konstaterar att Sverige är jäkligt hårt drabbat. Mm. Apropå att vi inte dopar oss. Vi är en av de länderna i Europa som är hårdast drabbade av matchfixning.
Mm. Ja. Och det är ju flera organisationer som har lyft Sverige som ett skräckexempel när det kommer på matchfixning också. På tal man säger att vi är de goda, vi dopas inte. Vi är en av de, liksom, rent statistiskt är vi en av de tre sämsta länderna i Europa. Det är ju, vi hade ju Pascal Engman med oss, som har skrivit en skönlitterär bok om matchfixning, när vi pratar om det här. Men just att det är ju verkligen inte bara i de lägre serierna. Alltså ta till exempel Allsvenskan. Jag menar, en match där omsätter 100 miljoner och 70% av det...
700 miljoner?
100 miljoner.
Och 70% av det omsätts i Asien och liknande. Och det här är ett problem som vi har blundat för väldigt länge. Jag tror att matchfixning som brottsrubricering, ja, det blev en brottsrubricering bara för några år sedan.
Och så att säga att sportsbetting omsätter ungefär 1400 miljarder SEK i Sverige årligen. Och det är den vita och gråa marknaden. Mm. Men man tror ju då att den svarta marknaden är lika stor, om inte större. Ja. Så då börjar man förstå liksom summorna. Men vi ska också säga det att de svenska bettingbolagen är ju hårt reglerade. Mm. Och om man tar liksom ATG eller Svenska Spel och sådana saker, så sitter ju de och aktivt jobbar med eller mot det här fenomenet. Mm. Det är inte där någonstans egentligen som problemet ligger. Dels så har det ganska hårda gränser på hur mycket man får sätta in, hur mycket pengar man får sätta in. Om du till exempel har en gräns på att varje vecka får jag bara spela för 500 kronor. Om du vill öka upp den till 500 kronor till, så tar det ganska lång tid innan du får göra det. Så att du kan liksom inte bara komma och lägga stora pengar på ett spel. Utan oftast så är ju spelen lagda på spelbolag som är inte reglerade här i Sverige. Utan det är väl, du nämner Asien till exempel. Mm. Och det finns andra typer av kanske det mer dunkla sätt att betta på matcherna. Mm. Men i en enkät från 2020 som SVT Sport gjorde, det var ju i samband med att, jag tror att det var efter med Göteborg AIK, något precis, år efter där. Det var ju att den målvakten i AIK blev approcherad utav att han skulle liksom släppa in ett mål och då skulle de tjäna pengar på det, eller han skulle få pengar och de skulle
vinna. Men han gick ut i media och berättade det.
Men enkäten från SVT Sport som skickades ut till samtliga spelare i Allsvenskan, Superettan och Ettan, visar att 17 av 619 svarande spelare har blivit kontaktad utav någon som vill ha hjälp med att fixa en match. 82 spelare uppger att de har spelat matcher som de misstänker vara uppgjorda på förhand. Och 73 spelare känner till någon eller några matcher som varit fixade. Och 92 spelare, nästan 15% av de svarande, uppger att de hört lagkamrater prata om fixade matcher. En som har följt det och en som har jobbat väldigt mycket om det och över 30 års tid skrivit om idrott och idrottspolitiska frågor är ju då Jens Littorin. Han har även bevakat alla svenska rättegångar om matchfixning och skrivit 2 böcker i ämnet. Matchfixarna, hotet mot nationalsporten, och Matchfixarna 2, Kampen går, inget vidare. Och 2004 blev Jens utsedd till årets sportjournalist. Och egentligen snart borde han väl få något form av stora journalistpris om han inte har fått det än. God morgon Jens Littorin och varmt välkommen till Fotbollsmorgon.
God morgon killar.
God morgon, god morgon.
Hur stort är det här problemet skulle jag säga idag när vi ritar in januari 2023?
Jag skulle säga att det är idrottens största, blir det största hotet mot idrottens integritet tillsammans med doping då. Men man kan ju hävda att det här problemet faktiskt är ännu större, eftersom det som ni har varit inne på, att det är ganska svårupptäckt. Det finns ju inga ska man avslöja doping så tar man fram ett test och testar folk och kan se om testet är positivt eller negativt. Men det är lite svårare att göra det när det gäller matchfixning. Man får köra med sån här sanningsdetektor eller vad det heter. Men det kan ju vara lite omständigt. Så att, jag skulle säga att det är ett minst lika stort problem som doping.
Du har ju varit på alla rättegångar om matchfixning och då skriver de här böckerna. Finns det någonting i rättegångarna som liksom, finns någon röd tråd i det du hör runt den här problematiken?
De har ju haft, det har ju varit lite olika i de här fallen, men man kan väl säga det att det gemensamma för matchfixing idag, att det är i väldigt hög grad kopplat till den organiserade brottsligheten. Det finns ju mindre fall så att säga, där kanske enskilda spelare bestämmer sig för att tjäna lite pengar på en match. Men i de allra flesta fallen så är det kopplat till den organiserade brottsligheten. Det här har ju blivit en gren i den organiserade brottslighetens verksamhet helt enkelt. Man har sett att det här är, går att tjäna stora pengar utan någon större risk att åka fast.
Har du varit utsatt för hot någon gång? Du som granskar det här så pass hårt som du gör.
Det har jag inte varit, gudskelov. Men jag vet kollegor som har varit det.
Är vi naiva i Sverige? Anders säger ju skämtsamt att alla, hela världen dopar sig, men absolut ingen svensk skulle göra det.
Ja, det raljerar och,
ja, lite. Ja, men alltså, ja, såklart. Och det är samma sak här, att man alltid sagt matchfixning är någonting som sker någon annanstans. Men när man ser att visst är vi den tredje mest utsatta landet i Europa när det gäller matchfixning. Det, är ju, det kunde man ju liksom inte tro, eller jag kunde inte tro det.
Nej, men det är ju precis så som det är och så som det var, kanske man ska säga, för att det var ju så att runt 2011-2012 så förnekades ju det här problemet även på högsta nivå i Sverige. Vi hade en idrottsminister på den tiden som uttalade sig offentligt och sa att vi har inte matchfixning i Sverige. Och det var med anledning av att man förde en debatt inom EU och Europarådet senare om vilka åtgärder man skulle vidta. Och då till hennes försvar då ska man ju säga att hon, det här var ju ett svar som hon och hennes tjänstemän på departementet då hade fått från svensk idrott. Man gick ju till Riksidrottsförbundet och till Svenska fotbollförbundet och frågade hur det stod till i Idrottssverige. Och då sa man att man inte hade något problem med matchfixning, medan det var ju full fart bland matchfixarna i Sverige. Det var ju att öppna dörren bara att säga att tack vare den här naiviteten så blev ju Sverige en måltavla för matchfixarna.
Men tror du att det är främst den naiviteten som har gjort att vi ligger i toppen? Eller finns det några andra förklaringar, ser du?
Nej, det tror jag absolut att det är den stora anledningen. För att som sagt, de som sysslar med det här gör det ju för att det är liten risk att åka fast. Vi hade ju inga regler alls för det här. Och dessutom var det ju väldigt svårt att åtala någon för det här. För att på den tiden så, fram till 2019 då, när den här nya lagstiftningen kom, så var man ju tvungen att bevisa mutbrott eller olaga hot. Man kan ju tro att matchfixning är bedrägeri, men på den tiden i alla fall så trodde inte åklagarna att det gick, eller de ansåg inte att det gick att åtala för bedrägeri. Och det gjorde det hela ännu mycket svårare att vidta rättsliga åtgärder mot det här. Alla polisens förundersökningar lades ju ner. Men idag är det ju lite annorlunda, och kanske ska säga det också, ni pratar om det här, det var ju 2019 då som det här övervakningsföretaget Sportradar, som är ett analysföretag som granskar spelbolagen och så här med avvikande odds, spelmönster. De rankade ju då Sverige mycket riktigt som nummer 3 i Europa. Nu efter det så har den här siffran sjunkit. Jag vet att Svenska fotbollförbundet talade om ett tiotal matcher, misstänkta matcher i fjol då. Så att det har blivit bättre på det sättet, men det tog lång tid.
Stämmer det här som jag har hört? Att det är runt fotbollsplaner, att det spelas live från andra delar av världen på juniormatcher bara, som man inte har en aning om egentligen. Vad kommer det ifrån där? Är det globalt, är det något speciellt ställe det spelas mest ifrån?
Ja, ni var ju inne på det här med Asien, och det är ju ett stort problem. Att den asiatiska spelmarknaden är ju så enorm, så att Där märks ju inte de större insatserna lika mycket som om man gör dem på ett mindre bolag. Ni var ju också inne på det här med den illegala spelmarknaden, som ju är väldigt stor. Och problemet är i Asien att den är på ett sätt sammanflätad med den legala marknaden. Vilket gör det ännu svårare att liksom se vad som är vad i det här. Och att det finns liksom inget, den är inte reglerad på samma sätt som den är här i Europa. Men det är ju riktigt att vi har, man kunde ju se under pandemin till exempel, då var ju Sverige ett av de få länder där det anordnades matcher ett tag. Och då, jag var i kontakt med en lagledare för ett flicklag i Västergötland. De hade ju upptäckt då att det var en förälder som stod och filmade matchen, därför att alla föräldrar kunde inte se sina flickor spela den här matchen. Och då var det en som filmade det live och la ut det på nätet. Helt plötsligt började i chattfunktionen så började det dyka upp massa folk som pratade om resultatet och hur spelet var och sådär. Och det var massa, pratade i speltermer. Och det visar ju liksom att inte ens den svenska ungdomsfotboll är fredad liksom.
Nej, det låter ju som ett oöverstigligt hinder här nästan. Man hör det nästan lite hopplöst. Du verkar vara den enda som drar en lans för det här. Det låter gigantiskt det här problemet. Kanske just för att det är sin linda och det är många som inte vill tro att det är sant för det första. Så där kan det ju inte vara. Men det verkar vara mycket, mycket större än vad vi vanlig gemene man tror, eller hur?
Jag brukar säga det att det har ju funnits matchfixning så länge som det har funnits idrott i princip. Det finns ju historier från de antika olympiska spelen där boxare... det finns ett dokumenterat exempel från 267 år efter Kristus i en brottningsturnering. Så att det har ju funnits i alla år. Ni kommer säkert ihåg den här spelskandalen på 90-talet. Det var SVT hade ju en dramaserie om den.
Malmen, va? Ja.
Ja, Malmen, precis. Och han, där kan man verkligen prata om någon som drog en lans för det här. Det galna med den historien var ju att det slutade ju med att det var Expressen och Bosse Strömstedt som blev åtalade för förtal. De blev ju friade så småningom. Men det allra märkligaste med det är ju att svensk idrott, det var ju uppenbart att någonting hände där i de här matcherna. Men svensk idrott gjorde ingenting för att undersöka hur det stod till. Trots att man hade alla de här fakta och bevis. Det var ju likadant då, det var ju svårt att bevisa. Men jag tycker i alla fall att man redan då borde ha försökt att titta på vad det var som verkligen hände i de här fallen. Mm. Men det gjordes ju inte, och därmed stod vi då väldigt naiva och oskuldsfulla Sverige som inte har någon doping och inte har någon matchfixning 20 år senare. Liksom. Och nu är vi här. Sen ska man ju komma ihåg det också att i en hel del fall, kan man säga, i flera fall i alla fall, så handlar det om klubbar som har satt det här i system. Att det kommer inifrån klubben. Ett sätt att tjäna pengar och bedriva verksamheten på att rigga matcher. Det har vi ju haft exempel på flera exempel på här i Sverige. Mm. Och då börjar det ju bli riktigt, riktigt farligt. Så. För då håller ju den här matchfixningen på att äta upp hela idrotten inifrån.
Mm. Härligt, Jens. Det var ju härligt att ha dig med, men det var ju inte roliga besked.
Lite ledsamt.
Ja, roliga besked Jens kommer med. Men ändå ett positivt, det är att vi har liksom sjunkit på den här listan. Vi är inte, vi är inte nummer tre längre, utan det går neråt. Så det går åt rätt håll åtminstone. Tusen tack för att du ville ställa upp den här morgonen, Jens.
Ingen fara, tack själva.
Tackar. Nu har Fredrik Gårdare kommit in i studion. Efter 30 år i polisens tjänst så valde du att 2002 lämna polisen. Och det är att efter polisen under hösten 2021 la ner aktionsgruppen AKI, aktionsgrupp idrott, som inriktar sig på grov kriminalitet i idrottsmiljö. Detta eftersom resurserna behövdes för att bekämpa den ökande skjutningarna i samhället. God morgon och välkommen hit.
God morgon, god morgon.
Vad är det nu som idrotten går miste om, eller polisen går miste om runt idrotten när inte aktionsgrupp idrott är kvar?
Polisen och framförallt idrotten går ju miste om en specialresurs som är riktad mot specifika problem och med en specialkompetens då att bistå idrotten när de utsatts för allt från vanliga hot från huliganer till grov organiserad brottslighet och matchfixning. Mm.
Med tanke på din erfarenhet och det jobb du har gjort innan, hur illa är matchfixningen just idag skulle du säga i Sverige?
Det är jättesvårt att sätta någon form av värde på den, men Sverige har ju varit utsatt väldigt länge, under minst 20 år. Särskilt utsatt i världen liksom. Så att det skulle liksom upphört med våran insats, det tror vi ju inte. Vi ser inga tecken på det. Att vi gjorde en specialinsats gjorde att de backade undan en bra bit. Men hela tiden finns ju risken att de kan komma tillbaka och öka sina aktiviteter här i Sverige. För vi har ju både svenska nätverk och utländska nätverk och svenska och utländska som samarbetar i det här.
Vi hörde Jens Lutrin prata om att det här hänger ju såklart ihop, eller såklart, det hänger också ihop med gängkriminaliteten. Och att de här gängen då, det här är en del utav deras verksamhet. Delar du den bilden?
Ja, alltså de något äldre då som har varit med i gängkriminaliteten och växt upp så att säga i gatugängsmiljö. Men sen blivit mer vuxna och gått in i mer avancerad organiserad brottslighet. Där har vi flera nätverk i Sverige som då har gått in i matchfixningen. Och som till exempel i Södertälje så har de jobbat där över 20 år med att kamma hem brottsvinster genom att manipulera matcher.
Vågar inte folk anmäla eller säga till? Finns det en hotbild när man blir... Du var ju... Du fick kliva fram runt det här mellan AIK och Göteborg, den matchen som blev stoppad. Men där var det ju att då den som blev utsatt för anmälde det. Men är det farligt att faktiskt anmäla det? Alltså, är det en risk för eget liv, för släktingar? Är det därför folk håller tysta?
Det är en tystnad från början runt det här. Det finns ju ingen som egentligen... Det är ingen som ringer in en anmälan. Det är finns inga vittnen mer än att det kan vara någon kompis eller flickvän som vet vad som händer. Det är jättetyst och vi har då en ledarskap inom idrotten och även inom brottsbekämpande myndigheter som inte har tagit tag i det här på rätt sätt. Så att det har blivit väldigt tyst under alla dessa år. Och det är väl därför de här nätverken har tyckt att det är extra bra att agera i Sverige.
Vad skulle vara rätt sätt att göra? Vad skulle vara rätt sätt att agera från myndigheter och idrottsrörelsen?
Ja, vi måste ligga väldigt, väldigt nära problemet och de som är utsatta. Så att just det du nämner med AIK, försöket att fixa matchen AIK-Göteborg. Det var ett lysande exempel på att polisen var med från början. Och att AIK, närmsta tränaren, var väl medveten om att polisen fanns bakom ryggen och att han hade numret till mig dessutom, så han kunde ringa mig omgående när målvakten då sa till Norling att det har hänt någonting. Och då, redan där på kvällen, så började vi agera med en utredning och att trygga målvakten, hans familj, trygga AIK, fotbollsförbundet kommer in i bilden, SEF kommer in i bilden och sen rullar det här på. Sen tar det väldigt lång tid innan det blir en fällande dom i hovrätten. Det gör det ju. Men alltså från början var det här ett superbra exempel på hur det ska fungera. Mm.
Men man ser också att själva spelandet på matcherna bedrivs ju liksom på en helt annan marknad också, där liksom inte vår lagstiftning når ut, om man tänker bort mot Asien och det här mörkertalet då, som kanske är lika stort som det legala eller gråzons, mycket pengar som läggs på det. Det känns som att det är ett globalt problem som vi kanske inte själva kan lösa. Och Jens pratar om att nere i Europa och EU så har de pratat om de här frågorna. Hur ser samarbetet ut över nationsgränserna ut för att komma till rätta med det?
Det pratas ju mycket om det. Det gör det. Och i Sverige har vi då ett matchfixningsråd som Spelinspektionen, då en ny myndighet, som då också har ansvar för den nya spellagen som har kommit. Därför faktiskt då att all form av manipulation med matcher, tävlingar
är då kriminaliserat numera. Så att vi har ju en lagstiftning i Sverige som saknas i väldigt många andra länder.
Är den bra? Är den träffsäker?
Ja, straffmässigt så är det ju inte mycket. Och de utredningar som vi har fått fällande dom på, det blir ju liksom böter. Det är några parkeringsböter i stort sett till slut. Men det viktigaste är väl att de som då agerar stängs av från idrottarna. De får inte vara med helt enkelt. Det är ju det tuffaste för dem. För många som är inblandade här har någon anknytning. De är för detta spelare, de är nuvarande spelare, de är tränare, de är ledare. De äger föreningar på något sätt.
Men som Jens sa så är det ju, om man tar Pavel Cibicki till exempel, som då är avstängd 4 år från fotbollen. Han fick villkorlig dom. Men vad jag förstår när man läste runt domen och rättegången, så satt ju han med ett annat spelberoende. Någonstans var ju han ett offer. Liksom. Det var ganska lätt att gå på honom. Samtidigt som han får straffet så är de som egentligen har styrt, de går ju fria. Så att det blir ju, det där kommer ju fortsätta, men de tar ju bara någon annan. Hur ser du på liksom att komma åt de som verkligen ligger bakom det och styr och sätter press på spelarna?
Ja, det var det vi gjorde just med då en särskild aktionsgrupp, att ta de som står där bakom. Så att jag och mina medarbetare på aktionsgruppen, vi såg ju Pavel som ett brottsoffer också, samtidigt som han var gärningsman. Så att vi erbjuder alla de som är utsatta, de är hotade, de utnyttjas för att de har spelberoende. Det har vi ganska många fall där vi har sett att man använt spelberoende spelare och domare. De stöttar vi också. Så att lagstiftningen ligger rätt långt ifrån. Alltså, din förra fråga är ju att vi måste ligga jättenära de som utför det här och de som drabbas och utnyttjas, hotas. Det är där vi måste ligga. Det är hantverket som är så oerhört viktigt.
Man hör ju om liksom det här problemet institutionaliseras i vissa klubbar. Det nästan blir en del av liksom modellen hos agenter också. Vet man från liksom din sida, har man lite grann koll på liksom så här, men här och här och den här agenten, men man kan inte riktigt bevisa, eller hur liksom...
Ja, vi hade väldigt bra koll. Ja. Ja. Och agentverksamheten går in i det här också. Ja. Alltså flera av de här nätverken som sysslar med matchfixning sysslar också med att köpa och sälja fotbollsspelare. Mm. Och många av de som köper och säljer fotbollsspelare i första hand är också inne i att använda sina spelare för matchfixning och att utnyttja sig med dem. Så att det där går ihop. Mm. Det är väldigt komplext, va? Men det går ihop och det måste liksom bekämpas med en helhetssyn.
Ja. Hur många spelare skulle du säga som idag spelar på högsta nivån i Sverige har agenter som håller på med den här verksamheten?
Jag har inget, kan inte sätta någon siffra på det. Men vi har alltså en handfull grupper inom agentbranschen som också sysslar med annan kriminalitet. Och framförallt är det ju ekobrottslighet runt de här fotbollsaffärerna.
Men det är sådana som ni vet, det vet man de facto om.
Ja, vi vet. Vi har en jättebra koll på problembilden i och med att vi har ju då kartlagt den. Vi har 10 stycken poliser och civila medarbetare och analytiker, så att vi har i väldigt nära samarbete med idrotten har vi gjort det här. Va? Så att det har inte varit någon hemlig operation från polisen, utan vi har kört det här jättenära fotbollsförbund, riksidrottsförbund, SEF, tennisen och med flera.
Du, men då kommer jag till nästa grej då. Nu kanske
tennisen?
Tennisen är jättevanligt.
Nästan allt.
Vi ser ju att de här gäng... kolla på SVT nu, den här dokumentärserien om gängproblematiken. Vi vet att det finns kopplingar till fotbollen och till agentverksamheten. Vad jag har hört från folk inifrån fotbollen, det är ju att det här kommer närmare och närmare klubbarna nu. Och att det börjar bli så att de här konflikterna nu faktiskt börjar stå öppet mellan agenterna också. Att det som tidigare liksom hållits borta från agenterna lite grann börjar nu komma upp till att spelare som representeras utav, eller har representation av agent A, kan snart inte spela i samma lag som agent som har den andra, en rivaliserande agent. Och att det är många som tror att snart kommer vi se problem med att värva spelare för att man inte kan jobba med två olika agenter. Att det här gängstöket kommer närmare och närmare in i omklädningsrummen. Delar du den bilden?
Ja, det
Det är fler som ser att här går det att göra stora pengar riskfritt. Så att det fler dras till det här. Från början så hade vi kanske bara en enstaka nätverk. Vi uppmärksammar från polisens sida och uppmärksammar 2017 när vi då ser bilder på väldigt kända personer för oss som sitter och köper och säljer fotbollsspelare på högsta elitnivå. Då reagerar vi och slår larm helt enkelt att det här blir inte bra. Va? Och vi ser inte att man redovisar pengarna som då våra fotbollsföreningar betalar. De ser vi inte deklareras till Skatteverket någonstans, utan de går rakt ner i fickorna på de som vi verkligen blir upprörda över tar hand om då framförallt fotbollens pengar. Vi har varit väldigt upprörda på detta och jag har gått ut och, liksom, och flaggat och varnat och försökt att få att vi måste få igång en bekämpning av även detta.
Härligt. Tusen tack för att du kom förbi, Fredrik. Det har varit mycket Djurgården idag. Ja, där. Du håller inte på Djurgården, eller?
Nej, jag bor på Sör.
Ja, visst, härligt. Ja.
Ja, du hade vill inte idrott.
Ja. Ja, när man skriver sig på en adress på Södermalm och Skatteverket så är det en ruta där som får säga.
Bajare. Jag fattar.
Mm. Bra.
Tusen tack för att du kom förbi och vi är alldeles strax tillbaka. Ja. Stort tack för idag, hörni. Ja, imorgon är tack. Jesper och Josefin tillbaka tillsammans med vänner. Niklas och Petter och är tillbaka i studion. Klockan 07.00 drar de igång. Dagens övning ligger ute som podd så fort som möjligt. Och du och jag är tillbaka om en vecka. Jag är tillbaka på måndag. Och Otto så sitter där borta. Världens bästa Otto måste ändå hylla.
Det är många, Otto.
Ja, och det är många som sitter framför kameran som får beröm.
Ja, det så ska det inte vara.
Men vi hade inte klarat oss en sekund om det inte vore för Otto Jormeus.
Nej, verkligen.
Eller Oliver, Thomas Järnberg eller Viktor Enberg.
Som är släkt med...
Ja, men precis, inte Järnberg. Men däremot Ottos morbror är Agne Jälevik.
Så är det.
Så är det. Ja, just där det. Har vi det. Ja. Nej, men de är ju klipporna i detta program. Så att, tack för den här morgonen igen, Otto. Bra jobb och ett härligt stöd för oss. Mm. Tack. Och tack för att ni tittade. God morgon.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa, trygghet för livet.